Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Den här veckan träffar jag min vän Ebba Löwensköld. Hon jobbade tidigare som journalist i New York och intervjuade skådespelare. Hon och hennes man Sam åkte sen på semester till Dominikanska republiken. Det var år 2010. Och de var där när Haiti drabbades av den enorma jordbävningen som tog ett par hundratusen människors liv. Och många utav haitierna flydde över gränsen till Dominikanska. När hon såg kontrasterna mellan vackra stränder och förödelsen på Haiti kunde hon inte riktigt släppa tanken på vad som skedde med alla drabbade människor och framförallt barnen. Efter några år så bestämde hon och hennes man sig för att flytta ner några månader för att hjälpa de fattiga barnen ännu mer. Och några månader, ja, det blev 4 år. Vad som var menat som en engångsinsamling är idag ett projekt som bland annat byggt 3 skolor och allt som allt hjälpt över 1000 barn i fattigdom med skolgång. Jag åkte ner till henne i Skåne där hon bor idag med sin familj och även min hund Minova med. Hon var inte jättesugen på att sova när vi pratade, så kan hända att ni hör henne lite i bakgrunden tills dess att hon somnade. Men vi sa ju så att det var i januari 2010 som ni var nere på Dominikanska på semester.
Ja, vi reste ner för att ha en lång helg på semestern och rymma från kylan i New York. Och komma till värmen och solen. Men vi var ju i landet ett par dagar bara. Och vi njöt av liksom stranden. Men plötsligt så ser vi på nyheten att den här katastrofen har inträffat på andra sidan ön i grannlandet Haiti.
Normala telefonkontakter med Haiti är fortfarande brutna. Men de rapporter som har kommit ut, de berättar om omfattande skador och om panikartade scener. Hundratals hus i huvudstaden Port-au-Prince har rasat samman. Skadade och döda människor ligger på gatorna. Det berättas om desperata skrik som skär genom natten och människor som desperat letar efter sina anhöriga.
Det var jordbävning och det har alltså kommit, vi visste ju inte det då, men det har ju kommit att bli en av modern tids värsta naturkatastrofer där över 100 000 människor begravdes levande och över 1 miljon människor förlorade sina hem och liv.
Hur mycket av den här jordbävningen märkte ni någonting på den delen av ön som ni var på i Dominikanska?
Det var ju en del av det här extremt märkliga i situationen att vi märkte ju ingenting. Musiken fortsatte spela, turisterna fortsatte dricka drinkar och dansa. Men överallt på nyheterna, på CNN, så rullade de här fruktansvärda bilderna fram. Och som visade att omfattningen blev liksom bara större och större. Jag kommer ju aldrig glömma det här dygnet. Vi hade ju en väska packad som stod på första våningen i det huset där vi då bodde.
Varför då?
Jo, för att det var också en tsunamivarning utfärdat. Och vi räknade trappstegen och metrarna upp till första våningen. Och vi hittade luckan upp till vinden och räknade metrarna upp till vinden. Och vi hittade också en väg ut genom fönstret där vi skulle kunna klättra upp på taket ifall det värsta skulle ske, så att säga. Och sen hade vi också, så vi hade liksom en plan redo, och vi satt vakna hela natten och följde utvecklingen. Så det blev ju ett dygn som har satt sig i min själ och kropp, måste jag säga.
Och sen dagarna efter det, när ni fick se förödelsen som hade skett på Haiti, vad kände du då med tanke på de kontrasterna som var mellan era
var
stränder?
Det var återigen så bisarrt, för vi satt där i paradiset liksom. De här kritvita stränderna och de här som du ser på turistbroschyrerna, de vackra hotellen och poolerna och... Men överallt så, i Dominikanska republiken, så är det ju också så att den billiga arbetskraften, de som städar toaletterna, de som gör tuffaste jobbet, de är ofta haitier. Så var vi än befann oss, så befann sig mellan de glada turisterna, så befann sig haitier. Och det var så uppenbart för mig, den här desperationen som var så närvarande, och den... Att vara i den kontrasten var väldigt märklig. Mm.
Och sen flyger ni tillbaka till New York. Vad hade du för tankar där på flyget hem?
Vad hade jag för tankar? Jag var tacksam att jag levde. Någonstans där mellan molnen så gav jag mig själv något... som jag många gånger efteråt har tyckt var lite så här patetiskt löfte, att någon gång så skulle jag göra någonting. Då tänkte jag i form av en insamling.
Men, och då, nu är jag inte ens att säga välkommen, det är bara för jag kommer in i historien, men det är så mysigt att du är med i podden och får berätta din historia. Jag har ju haft förmånen faktiskt att följa med till Dominikanska och se det fantastiska jobb som du faktiskt sen gjorde, som vi ska komma in på. Men bara lite grann också sen när du bodde i New York, för det är ju också en väldig kontrast till det livet du sen hade i Dominikanska, när du jobbade mycket med skolorna. Vad gjorde ni i New York?
Ja, jag kom till New York med min man, och då var jag egentligen PR-chef på ett medelstort svenskt teknikbolag i Sverige. Jag sa upp mig därifrån och följde med min kärlek som jag hade känt i 6 månader. Och min visumadvokat, han sa, vill gifta dig. Aldrig i livet, sa jag, för jag har känt henne i 6 månader. Och då sa han, jaha, ser att du skriver lite artiklar på helgerna för... El Puls och några, ja, vill du bli journalist? Jag bara, kan du ge mig ett visum? Ja, sa han, då blir jag journalist. På den vägen var det. Så att jag började ju, jag skrev väldigt mycket dåliga artiklar första året.
Men du skrev.
Men jag körde den här fake it, you make it, verkligen. Veckorevyn, artiklar om kärlek som inte... Ja, du vet, det var, men det var väldigt roligt.
Och sen fick du ju många såna här... Jag kommer ihåg att du berättade för mig, typ det här, om man har sett... Vad heter den här filmen med Hugh Grant?
Ja, det, just
Notting
det.
Hill, var det, Notting Hill. När han inte, när hon inte, de här intervjuerna med de här kända filmskådespelarna, sådana grejer gjorde du också?
Ja, det gjorde jag när jag hade kommit in i det lite grann. För det var nämligen så att jag fick hoppa in och göra en intervju med Keanu Reeves för King. Då ringde de mig dagen innan och sa att den riktiga journalisten har blivit sjuk. Kan du hoppa in? Varför jag sa absolut. Och när jag hade gjort den intervjun, då såg jag liksom ett... Då började, förstod jag att det var ett maskineri som jag skulle kunna slå mig in i om jag ville. Så att det jag gjorde de flesta åren i New York, det var just att göra... när filmer kommer ut... worldwide, så är det ett antal journalister som, just som i Notting Hill, får träffa skådespelaren. Och så sitter man runt ett bord, ibland 2 journalister, ibland 1, ibland 8. Och så har man 20 minuter på sig att slänga fram sina frågor. Och så blir det material av det. Och då skrev jag för ett 10-tal magasin i Sverige. Jag skrev för GP och Sydsvenskan under perioder. Och ja, det varierade runt.
Men det var ett härligt liv i New York. Ni gillade, ni gillade att bo där.
Det var ett långt äventyr. Vi älskade.
Men sen åkte ni tillbaka till Dominikanska.
Ja, det var så här att när vi kom hem från den här resan 2010, så var jag gravid med vårt första barn. Så det gjorde att vi var kvar 3 år efter. Men jag reste ner under... jag reste ner många gånger efter den där resan. Och varje gång så träffade jag lokala välgörenhetsorganisationer. Jag hade en bra kontakt på Rädda Barnen till exempel, som tog mig till olika projekt längre och längre bort från turistområdena. Och 3 år senare, då hade vi planerat att vi skulle lämna New York och flytta hem till Sverige. Varpå jag då övertalar min man att nu ska vi ta 3 månader i solen på vägen hem. Och jag ska göra det här som jag faktiskt har lovat mig själv.
Att hjälpa mer aktivt på plats då under de här 3 månaderna än vad du kunde göra när du bodde i New York.
Exakt. Så blev det. Mina föräldrar hade vid den tiden ett hus i Dominikanska republiken. Så det var ganska enkelt för oss att liksom plantera oss där under en period. Jag gjorde en insamling under en sen och blöt middag bland nära vänner i New York som tveksamt gav mig pengar. Och de pengarna, jag tror det var 15 700 kronor, en sån här udda summa, hade jag med mig i ett kuvert i handväskan när vi reste ner. Men jag hade ju under tiden, och vilket är viktigt att säga, då hade jag ju rest runt med Rädda Barnen. Jag hade tittat på kvinnosjukhus, center, och 30-tal skolor. Jag kom hela tiden tillbaka till skolorna, jordbävningen, och ville göra någonting för de barn som hade råkat illa ut efter jordbävningen.
Ja, för det är många då som flyr från Haiti över till Dominikanska republiken. Och då var det som olika skolcenter då som byggdes upp.
Ja, vid den tiden, nu ska jag inte svara på hur siffrorna är exakt idag, men vid den tiden, i en population på 10 miljoner invånare, så var nära 2 miljoner haitier, och en stor majoritet av dem var illegalt i landet. Det sker ju naturligt nog enorma immigrationer från grannlandet Haiti varje gång det händer såna här naturkatastrofer. Och under den här perioden så levde dessa papperslösa människor under, de levde ju i ett parallellsamhälle helt utanför någon form av säkerhet. De kunde inte öppna bankkonton, de hade inte rätt till sjukhusvård och så vidare, och deras barn fick inte gå i skolan. Så det som hände var att det poppade istället upp så här lokala center som initierades av lokala starka kvinnor som helt enkelt gick runt på gatan och plockade upp de här barnen som bara hängde på gatan, satte dem i ett rum och bara lärde dem att läsa och skriva. Och det var ett sånt center som jag gick in med den här insamlingen för att stödja upp.
Mm. Och vad var det för typ av hjälp de behövde när du kom ner där med de här pengarna? På vilket sätt kunde du hjälpa dem med dem?
Jag hade ju gjort tillsammans med min kontakt på Rädda Barnen en prioriteringslista som hur de tyckte var det klokaste sättet att sätta in de här pengarna. Och det handlade om ju otroligt basala saker som att det skulle vara en bänk till varje barn. De satt 40-50 barn i små klassrum på golvet, några i bänkar. Och jag kommer ihåg första gången jag kom in, och det var ju små spädbarn som låg utan blöjor på golvet i sin egen avföring. Det fanns liksom inte någonting. Så det handlar om att skaffa bänkar, sätta in fläktar, för de satt ju i liksom över 30 graders hetta utan fläktar. Rinnande vatten så att de kunde ha toaletter och en kran att tvätta händerna.
Men hur var det att se allt det här?
Ja, det var ju ganska chockartat, och jag förstod ju inte, i början hade ju jag absolut inte förstått, och jag kände ju från början Dominikanska republiken som ett turistland med de här vackra stränderna och hotellen och så vidare. Men faktum är att alltså av 10 miljoner invånare i landet så är det så att 40% lever i fattigdom och 10% i extrem fattigdom. Och det blev ju tydligare och tydligare ju längre bort från städerna som mina kontakter tog mig.
Mm. Och gränserna är ju ganska nära ändå när man är där. Så är det ju liksom, på ena sidan vägen kan de här stora resorten ligga, och sen på andra sidan så är det ju en enorm fattigdom. Mm. Så man behöver ju inte ta sig speciellt långt faktiskt för att se hur illa det är.
Nej, så är det verkligen. Och det är ju ett enormt problem, och samtidigt måste jag ge landet en sån eloge för det de har gjort, för de är ju själva ett land som har haft otroligt mycket problem historiskt, och de har verkligen genom turismen försökt att bygga upp och göra det bättre. Och de har en stor ökande medelklass till exempel. Så det blir bättre hela tiden, men klyftorna är som du säger enorma. Och för mig var också påtagligt den här tunnellinjen, skillnaden mellan liksom paradiset och helvetet ligger liksom 10 minuter ifrån varandra.
Mm. Och jag vet att också du hade, när du hade gjort alla de här, hjälpt till med det du kunde när det gäller skolcentrum, ni hade sett till att de hade skolbänkar och fläktar och allt det var klart, så fick du också ett breakdown efteråt. Så det hände någonting.
Ja, faktum var att jag blev lite knäpp de där sista månaderna. Jag började liksom tänka allting i... vi kunde sitta på middag. Så kunde jag tänka så här, gud, det här är ju en månadslön för en lärare. Det här är så många barn, så många skolavgifter för barn. Det är, man blir liksom, blev väldigt, väldigt medryckt i det där. Och det är precis som du säger, jag fick ett breakdown. Och det kulminerade egentligen när jag blev hembjuden till grundaren av det här centret som vi hade hjälpt till på när vi var färdiga med alla insatser. Och då var det så att jag kommer ihåg det så väl. Hon sa till mig, bilen parkerad utanför skolan. Hon sa, kom med hem till mig så får jag får visa var jag bor. Och så får jag bjuda på en kopp te och så sitter vi och pratar lite och firar. Och man är fortfarande ganska naiv liksom. Och, jag var det i alla fall då, kände jag just då. Så att jag parkerade bilen och jag gick med henne och vi gick ju längre och längre in i den här favelan. Och jag kände så här, nu är vi så långt, så jag kommer inte hitta ut om det skulle vara så att jag behöver hitta ut. Och då tittade jag ner på min telefon och tänkte att jag skulle smsa min man bara och berätta var jag är någonstans. Men då dör telefonen precis när jag... För jag har den nere i min handväska. Jag kan inte gå med mobiltelefonen i handen. Liksom det är ju två års löner, liksom en iPhone i det området. Så, men till slut så kommer vi hem till henne och så sitter vi där. Liksom ett litet skjul på 20 kvadratmeter, ett rum. I hörnet står en säng, det är jordgolv. På sängen ligger alla hennes kläder, för hon har ju inga garderober att hänga dem i. Och så står hon över en öppen eldstad och börjar koka vatten. Liksom bra. Och jag sätter mig ner i den enda fåtöljen som är i rummet. Och fokuserar på att fundera på hur jag ska undvika att dricka det här teet som hon så generöst vill bjuda mig på. För jag vet att det är så otroligt mycket vattensjukdomar i det här området. Min mage skulle kanske inte klara av det vatten som hon klarar av. Och då vänder hon sig om och så skrattar hon hjärtligt. Och så säger jag, förlåt, vad är det som är roligt? Så säger hon, du sitter i min säng. Jag trodde aldrig att en kvinna från stranden, det är så de kallar turisterna, skulle sitta i min säng. Och jag sprätter upp och sätter mig ner igen. Och så säger jag, men varför sover du inte i din säng, Maria? Nej, i min säng sover min systerdotter som är dövstum, 14 år och har precis fått sitt första barn. Och bredvid henne sover två flickor från Haiti vars föräldrar inte kunde stanna i landet. Och de lämnade dem med mig. Och då sitter jag där och jag känner så mycket känslor som sköljer över mig. Det är så mycket uppgivenhet och sorg och smärta. Och jag sitter där och försöker hålla ihop det och liksom, jag håller ihop det. Men den här Kristin känslan att här sitter, står den här kvinnan och lagar te till mig. Det är så viktigt. Och hon kan inte tvätta händerna på morgonen i rent vatten. Hon kan inte gå på toaletten, hon kan inte ta en dusch. Hon sitter vid jordgolv. Jag ser ju hur råttorna förmodligen springer över sängen på nätterna. Och hon har ju ingenting i mina ögon, liksom i våra ögon. Ändå tar hon hand om de här barnen. Och dessutom så har hon liksom öppnat och driver en skola för 250 utsatta barn. Och jag tänkte och tänker, alltså, om hon kan göra det här, då måste jag kunna göra någonting mer för att hjälpa henne. Så att jag håller ihop det tills jag sätter mig i bilen och på vägen hem så bara jag bara gråter och gråter och gråter och känner, herregud, liksom. Men sen går det 3 dagar och när jag vaknar på morgonen så sätter jag mig, öppnar min laptop och är så jävla förbannad. Och då börjar jag googla på hur sätter jag upp en insamlingsstiftelse. Så där föddes Together for Better.
Ja, det var där precis då i början egentligen, innan du började bygga skolorna som det började.
Ja.
För ni hade ju bestämt egentligen bara vara där några månader, men sen så tog ni ett beslut.
Ja. Exakt. Dels så var det, så det här, nu hade 3 månader gått och vi var på väg hem liksom. Vår container från New York hade åkt förlängst till Sverige. Vi hade bara med oss 2 resväskor till Dominikanska, men det som hände var ju dels att jag började känna att det här var ju inte slutet, utan det var snarare början på någonting nytt som jag kunde lägga till i det liv som jag hade. Och min man som är entreprenör och i fastighetsutveckling, han skulle ju vara pappaledig, han kunde inte sitta still, så att han hade ju sedan längst börjat titta på utvecklingsmöjligheter och så vidare och så vidare, så han bestämde sig för att investera i mark där. Så att bara en söndag i maj så satt vi på stranden som var verkligen vår tillflykt under helgerna och pratade och sa, ska vi stanna ett år till? Det här kommer ju aldrig komma tillbaka, den här möjligheten där vi båda är mellan och flexibla. Och, ja, så vi gjorde, kommer ihåg det så väl, vi gjorde på ett kvitto på lunch, på lunchkvittot. Sen på baksidan så gjorde vi en lista för och emot.
Och hur, vad blev resultatet på för och emot?
Nej, emot för mycket längre, men det var några punkter som kändes så viktiga. Det var det här, det här kommer inte komma tillbaka. Så låt oss köra.
Mm. Och då blev ni kvar och du började satsa på att bygga skolor liksom mera på riktigt. Inte liksom de här skolcentrarna, utan se till. Och vad var det som blev den första skolan som du gick in i?
Ja, det var, då hade vi varit hemma i Sverige under sommaren och ordnat med en massa praktiska saker. Och så kom vi tillbaka och vår dotter var inskriven i amerikansk förskola. Och vardagen har liksom börjat rulla. Och en morgon så satt jag och läste tidningen och då var det ett stort uppslag om en skola inåt landet som hade kollapsat. Den var ju uppbyggd av plåt och plywood och sen så under orkansäsongen på sommaren så hade den fallit samman. Och då var det så märkligt att jag bara några veckor tidigare hade fått en donation från en konstnär i New York som heter Vebjörn Sand. Han hade målat av för detta statsministern och summan pengar han skulle få för det skänkte hade han skänkt till min organisation. Så vi hade pengarna på kontot, men jag var ju inte säker på vad vi skulle göra med dem och placera dem rätt och sådär. Men efter mycket om och men och tankar så kontaktade jag tidningen och det var en grupp turister som några månader tidigare hade samlat in pengar till att bygga en skola som hade blivit lurade på sina pengar. Så jag funderade länge på hur jag skulle göra, var fast övertygad om att jag inte skulle bli en av dem. Så att jag satte upp en anonym e-mailadress som inte kunde spåras till mig. Och sen så skrev jag till tidningen och bad om en kontaktperson som kunde följa med mig ut till skolan. Vi möter den här personen utanför ett köpcenter i staden La Romana som låg då 2,5 timmar bort från oss. Och sen så följer vi efter den här bilen längre och längre ut i...
Och då är din man med dig, va?
Ja, min man är med mig, absolut. Vi följer med efter den här bilen längre och längre ut. Och när vi är i det här väldigt, väldigt fattiga området, jag hade då inte varit i, sett något liknande. Och när vi hade kört, du vet, på grusvägar och mellan skjul till höger och vänster, upp och ner i 20 minuter, så då är det väldigt tyst i bilen, kan jag säga. Då vänder sig min man mot mig och säger, Ebba, säg mig att du vet vilka människor det är vi följer efter ute i den här favelan. Och det visste ju inte jag. Jag visste ju inte det. Men jag sa att jag visste det. Sen kom vi fram då 10 minuter senare och vid vägens ände, literally, vad heter det? Alltså bokstavligen, så parkerade vi bilen och vi hälsade på de här männen, Ramon och Bienvenido, som jag inte då visste, men de skulle bli så viktiga, mina högra händer i arbetet de kommande åren. Så det var väldigt fint. Vi gick upp för det här krönet och tittade ner över. Och där ser vi den här skolan som hade fallit samman. Och under ett träd så sitter, så har lärarinnan Isabel kilat fast den här svarta tavlan vid trädet. Och sitter och står och undervisar ett 40-tal barn som var kvar.
Och det är så varmt där ute.
Ja, alltså, det är
så
varmt.
Den här solen är så stekande och sitter liksom mitt under. Och då satt de rakt ner på marken.
Och satt de på marken och några hade burit ut sina bänkar. Och satt vid bänkar.
Och vad kände du när du kom där?
Jag kände att jag var tvungen att göra en del research och förstå situationen och förstå vad jag gav mig in i. Men jag kände också att jag inte skulle kunna vända ryggen till det där som jag hade sett.
Och då började ni arbetet att bygga skolan?
Ja, då började vi arbetet att bygga skolan.
Och det är ju liksom ett sånt projekt i sig. Alltså det är ju ett annat land, det är andra förutsättningar.
Mm.
Så hur planerade ni det här bygget för att klara av det? För du ringde väl ändå den som också hade skänkt de här pengarna och talade om att jag har hittat ett projekt nu.
Mm.
Jag vet inte vad det leder till.
Mm. Det stämmer. Jag gjorde samtal och sa att jag vill att pengarna ska gå till uppbyggnaden av skolan. Men du behöver veta att det är väldigt riskfyllt. Vi vet ju inte hur länge det håller. Vi kommer inte kunna fortsätta och liksom vara där. Utan vi kommer lämna över skolan som den är, så får hon fortsätta driva utbildningen. Men du har gett mig 80 000 kronor. Om 80 barn kan få utbildning ett år så kostar, så har varje barn kostat 1000 kronor att hålla i skolan i ett år. Vad är en barndom värd?
Mm.
Och han var ju väldigt modig och sa kör. Så då körde vi och skolan fungerar fortfarande idag.
Och då när ni byggde skolan så var det ju liksom för att klara av det för den här summan också. Så var det ju, och också för att de skulle vara delaktiga, så var det väl också så att hela, alltså väldigt många var med och hjälpte till gratis.
Ja. Ja, vi samlade ihop communityt och vi gjorde det otroligt tydligt att om de vill ha sin skola tillbaka för barnen så måste alla dra till stacken vad de kan. Så det blev ett fantastiskt, liksom, vackert projekt för mig och alla att se tillbaka till. För vi hade alltså en ingenjör som arbetade gratis, byggledaren arbetade gratis. Papporna liksom var med och hamrade och spikade. Vi hade alla arbetade för att den här skolan skulle komma och byggas upp. Och alla, du vet, hårdvarubutiker och gav jättebra rabatter och så vidare. Så det blev ett väldigt, väldigt vackert projekt. Och jag var ju väldigt osäker på det här. Jag gjorde... De fick 15 000 kronor varje gång. Och sen fick jag ett skrivet kvitto och sen så åkte jag dit och tittade vad de hade gjort. Och sen väntade en vecka och så gjorde jag en ny överföring. Och sen så att vi jobbade ju så här.
Alltså du kollade hela tiden?
Kollade hela tiden.
Att de användes på rätt sätt?
Ja.
För annars så skulle de inte få något mer.
Nej, för vi kände ju inte varandra och jag befann mig i ett otroligt korrupt land. Där dessa summor är väldigt mycket för många människor. Så att jag ville vara liksom säkra upp mig så mycket som möjligt för att det skulle funka. Och det gjorde det. Det blev så fint. Och när skolan var klar så kom jag dit och den skulle invigas. Och det var ju... Liksom, då hade Isabel och hon hade samlat hela den här lilla byn.
Vänta. Ja. Hela byn var samlad.
Hela byn var samlad, du vet, allt från liksom mormor till liksom barn och vi kom in där och vuxna män grät och det applåderades och kramades och det var, ja, det var så fint var det.
Men det som är fint att se när man då ser de här liksom skolprojekten som är väldigt stora i sig själv att driva där. Så det är så otroligt många som behöver hjälp. Kan man liksom ibland känna att det är som en droppe i havet när man plötsligt ser hur mycket hjälp som behövs runt omkring?
Ja, naturligtvis. Och det där tampades jag ju med jättemycket i början och kände att det kommer ju inte. Jag var så hård mot mig själv och så lätt rädd för att misslyckas och sådär. Och jag sa ju det, liksom, det är en droppe i havet. Men det som jag verkligen lärde mig när vi hade byggt upp den här skolan, jag kommer ihåg det från invigningsdagen, jag står att den där droppen, det är en droppe för en, men det är ett hav för någon annan.
Mm. Och det där är så otroligt bra, för jag tror att det är många som känner så när det gäller det här, att vad kan jag göra, på vilket sätt kan jag hjälpa till? Det spelar ingen roll, det här lilla jag gör, men det lilla är ju enormt kanske för någon annan. Och var det det också som var din, för jag tänker på den drivkraften som du har, för sen fortsatte ju dina projekt, du hittade ju nya.
Alltså, jag har försökt att bena ut det här med drivkraft och det är inte så solklart att svara rakt av på, men alltså, viljan att agera kommer ju med jordbävningen och sen så liksom, drivet att fortsätta har kommit med alla möten, alla öden, det kontrastfyllda liv som jag levde under en period där jag ena sekunden satt och kunde intervjua någon som Richard Gere eller på en, liksom, i en svit i vårt lyxhotell i New York, och så flög jag ner och nästa dag så var jag och jobbade med skolan. Och bara i den kontrasten så hände det någonting. Då kom något väldigt starkt driv. Sen också vet jag att så här, modet att börja driva det på riktigt var en tanke som jag höll väldigt nära, och det var ju att om jag misslyckas så har jag med allra största sannolikhet i alla fall hjälpt en på vägen. Och med den tanken så vågade jag ta ett steg till och ett steg till.
För det är ju extremt farliga områden också. Det handlar inte bara om att kanske misslyckas och du har ansvar för någon annans pengar som ska investeras och så vidare. Utan det är också extremt farliga områden. Jag vet att du var ju nära till en skottlossning vid något tillfälle under de här åren. Vad var det som hände då?
Jo, då var vi på väg från en skola som vi hade byggt till en annan. Och vi hamnade mitt i en skottlossning mellan dominikansk polis och narkotikahandlare. Jag var då gravid med mitt andra barn. Och vi är på motorvägen och plötsligt så är vägen liksom avspärrad framför oss. I den andra körriktningen så dyker det poliser upp och en truck som börjar backa i 90 kilometer liksom parallellt med vår. Och sen går det så otroligt fort. Alltså, jag kryper ner på golvet, jag kommer ihåg hur trångt det är där på golvet för min mage, jag är 6 månader gravid. Och min man trycker ner mitt huvud mot golvet. Och sen så börjar det smattra de här AK-4-orna. Och det var läskigt, det var otroligt läskigt. Men vad jag tänkte där och då, det var ju bara att krypa ihop så mycket som möjligt. Jag höll händerna om min mage.
Men när man ser sådana saker på så nära håll och att det också finns väldigt nära där ni liksom... Ni bodde ju en bit ifrån, men det var ju där, framförallt där du jobbade då på typ andra sidan huvudvägen. Så kom man ju in i de här farliga områdena. Var du inte rädd när du var i de här fattiga områdena där det också var en hel del rån? Jag vet inte hur många rån, alltså mord sker vid rån.
Ja, jag har någon statistik eller någon siffra i huvudet som säger att 2019 så var det 700 mord och övervägande majoriteten var förknippad med rån. Och
då är det just i de här områdena.
Ja, det är det. Och det är ju knutet till de här fattigaste områdena och brotten är ju i mångt och mycket liksom, som handlar om att försörja sin familj, skulle jag säga.
För jag vet när vi var där och en av skolorna som vi besökte, då hade vi ju, en skola var ju helt okej att åka till själv, men det var ju ett par skolor där som vi besökte där vi var tvungna att ha med oss extra bilar med män som också för att skydda. Och det där, när man såg dig gå ut och prata med alla runt omkring det, så var det som att det här är min vardag. Och det var liksom, fanns, vi såg ingen. Du var nästan snarare så att du sa till oss att sitt kvar i bilen, ni, jag hanterar det här. Och man bara, lilla Ebba ska gå ut där. Men blev det liksom att du blev van det på ett annat sätt, och att du inte liksom, att rädslan sen försvann?
Nej, den försvann aldrig.
Den gjorde inte det?
Nej, den försvann aldrig. Men jag lärde mig att hantera den, och jag kände mig heller väldigt sällan liksom på riktigt utsatt. Jag gjorde inte det. Jag kände att jag åker till de här skolorna och de känner mig där. Och de uppskattar att vi gör det de gör. Jag kände mig trygg på så sätt, för att jag vandrade alltid tillsammans med skolans personal och med, som i det här fallet, då, Lions Club, som var lokala. Och de hade ju alltid vapen i bakfickan liksom, med sig. Men det är ju mer så här, när jag ser tillbaka nu, så sitter jag här i mitt trygga hem i Sverige och tittar på de här bilderna där jag står ute i de här fattiga områdena. Då kan jag ju tänka, men herregud, är du galen? Vad har du gjort? men jag tror det är något som, det som du sa också, att ögat vänjer sig och situationen normaliseras. Och, men det är också någonting med det här att när du lär känna människorna där ute, då blir det liksom, barriärerna bryts ner. Mm. Jag känner alla de här liksom, kvinnorna som driver skolan. Jag känner deras män. Föräldrarna i skolan hejar på mig. Och, liksom, du vet. Och då blir det en annan sak. Jag kommer ihåg så tydligt de första resorna. Så gick jag och liksom tittade ner i marken. Och sen så bytte jag strategi och bara sa, nu ska jag hälsa på alla. Så, och då gjorde jag det stället, nickade. Och 90% av gångerna så får man leenden tillbaka. Och sen är det någon sån här barriär som är borta. Mm, okay. Men det är klart, man får inte vara naiv där.
Det är väl alltid kanske vara på sin vakt. Men sen var det ju en skola som du verkligen har jobbat med väldigt tajt. Du lärde känna en fröken där som heter Joani. Som har betytt jättemycket för dig och hela det här samarbetet. Men det var bara ett litet skjul.
Ja, det stämmer. Det var ett rum som var byggt med liksom, betong. Och sen så var det påbyggda plåtskjul och det var påbyggt en kontor av plywood. Och så var det ett litet trästaket runt. Och där hade hon samlat... Ja, det var väl då ett 70-tal barn som gick i skola där som inte fick plats på andra skolor.
Så den drev hon helt själv?
Den drev hon helt själv. Och det var precis som den första skolan som jag berättade om. Det var som de allra mest utsatta i det här landet. Det är ju, majoriteten tenderar ju vara haitiska barn. Så det var många sådana som gick här och många också dominikanska barn från dominikanska familjer som hade det tufft. Och då drog Joanny igång det här, men när vi träffades så hade hon ju egentligen funderat på att stänga ner, för det var så tuffa omständigheter. Du vet, de fick ju inga statliga stöd, så de hade ju inte råd att köpa några böcker eller utbildningsmaterial. Och samma sak som den första skolan, de satt där och inga av lärarna hade fått betalt på månader. Liksom. Så det var väldigt, väldigt tufft.
Men då, när du bestämde för att gå in och hjälpa henne med den här skolan, så är det så fint, för du går ju verkligen efter en plan hela tiden och tanken liksom att det här ska bli en skola som sen kan klara sig själv. Mm. Hur jobbar du kring det?
Alltså, Comino d'Esperanza var ju väldigt speciellt, därför att det var liksom egentligen ett omöjligt projekt, därför att Joanny hyrde den här marken av en kvinna som man inte riktigt visste om hon ägde marken. För marken hade ingen titel, men hon hade claimat den. Och de hade något slags hyresavtal som Joanny aldrig kunde betala. Och bara liksom när man hör den historien så blir man helt matt. Och att skaffa, vi hade ju inte de förutsättningarna då i stiftelsen, men att bara att skaffa en titel på en sån bit mark, då var liksom väldigt riskfylld och lång och kostsam process med advokater som vi inte kunde driva där och då. Men För att vi blev, jag blev väldigt nära Johanni och hon, jag förstod att hon var en sån otroligt bra person. Hon var verkligen hjärtat i det communityt. Och det fanns inga andra skolor i det området. Så de barnen hade liksom inget annat att välja mellan om det skulle stängas ner. Så på grund av det så beslöt vi ändå att vi skulle gå in och hjälpa till med löpande grejer som liksom, ja, men böcker och block och pennor framförallt. Du vet, de här väldigt basic grejerna.
Det är så självklart för en annan. Liksom.
Ja, så att den skolan har vi ju gått bakvägen och verkligen jobbat tillsammans otroligt länge. Vi blev väldigt goda vänner, Johanna och jag. Och hon har lärt mig så mycket om livet, tror jag, som knappt någon har lärt mig. Och tyvärr så gick hon bort i sviten av covid.
Ja, hon var ju verkligen en... Jag hade ju äran också fått träffa henne när jag var där vid två tillfällen när vi besökt skolan. Och hon var verkligen det stora leendet och stora famnen som man tog emot. Och hon var ju, och tror inte bara i barns skolgång, utan hon tog ju också hand om en flicka som hon hittade.
Ja, och det här var precis när jag hade lärt känna henne. Så kom jag till skolgården en morgon och jag träffar alla lärarna där sitter. Och lärarna sitter liksom i väldigt tryggt stämning. Och då visade det sig att en liten femårig flicka då... hon var fyra, för hon var precis liksom nästan jämnårig med min dotter. Hade hittats avklädd på ett fält 100 meter längre bort och omringad av en grupp äldre pojkar. Tillhörde att flickan var övergiven av sina föräldrar som hade flyttat till huvudstaden för att arbeta. Och bodde hos en avlägsen släkting som inte liksom brydde sig om. Så hon hade sprungit längs gatorna själv i månader, egentligen, det här lilla barnet. Mm. Och så hände det här. Och det som då blir, det som kommer ut av det här är att Johanni tar med henne hem och adopterar henne. Så att hon växer upp i hennes familj med hennes man som heter Pedro istället.
Ja. Även om jag har hört historien förut så kan jag inte låta bli. Ja. Det är så himla berörd av den historien. Men, och det som då också så här med skolan som var... men nu får jag sluta gråta. Men det är också så fint eftersom Johanni var en sån otroligt... alltså det hon gjorde för alla de här barnen, det hon var för dem. Och den disciplinen och den kärleken som fanns på den här skolan, eller som finns på den skolan, som hon har gjort av stamp i, liksom, är så otroligt fint. Mm. Och när vi besökte skolan så är det ju en färgglad skola med skoluniformer och det är lekplats utanför. Så nu har jag gjort liksom ett fantastiskt jobb. Mm. Men det pågår ju hela tiden. Jag vet bara under vägens gång, vi var ju där vid ett tillfälle när det blev en orkan och då flög ju taket och sen så är det på med det igen. Så hur har liksom arbetet gått framåt nu enligt den planen för att de ska kunna få kanske eventuellt bidrag? Nu vet man ju inte om de får det, men från staten.
Nej, men vi har faktiskt redan nu förra veckan, så vi är otroligt emotionella runt det här, för att vi har ju verkligen gått bakvägen med den här skolan, men nu har vi lyckats få till allt på den planen som utbildningsministeriet har liksom deras kravlista för att kunna söka bidrag. Så att vi gick igenom, vi tog tag i det här med titeln och vi såg till att kunna köpa marken. Och skolan är en egen stiftelse med en hemsida, egna insamlingsmöjligheter. Och vi har byggt en kafeteria, vi har orkansäkrat hela skolan och lärarna har kontor så som det krävs och så
vad
vidare.
Vad innebär det när man, alltså det här med också att ni har ett café?
Mm.
Vad är det som gör att man har det in till skolan?
Nej, men det är ju bara ett litet sätt för skolan att kunna få egna inkomster. För vi har faktiskt, jag vet inte hur andra jobbar, men mitt mål från början har aldrig varit att baka in mig, utan att vi ska kunna göra en exit av skolan så klara sig själva. Det är så vi ser på det här projektet. Det är väl ingen som vill få bidrag, utan alla människor, utgår vi ifrån, vill klara sig själva och stå på egna ben om det går.
Mm. Och nu har ni kommit dit med den skolan.
Ja, och det kommer säkert komma saker som kräver att vi behöver gå in igen. Men vi har alla liksom, vi har verkligen, det var en stor milstolpe som nåddes. Så vi är där ändå, skulle jag säga.
Har det varit något projekt där man känner att de förvaltar inte det på rätt sätt? För där har du vet att du har varit tvungen att vara ganska hård också. Att när du hjälper till med att du är väldigt noga med att du har liksom ansvar för pengarna som sponsorerna har gått in med. Och sköter inte skolan det de får, då kan ni inte fortsätta samarbete.
Det är verkligen som du säger. Vi ser att vi har ett enormt ansvar gentemot sponsorer att se till att deras pengar räcker så långt som möjligt. Och det tror jag egentligen att de flesta är överens om, att vi har verkligen fått, vår grej har inte varit att få in och samla in mycket pengar, men vår grej har varit att få dem att räcka extremt långt. Men ja, så absolut, den första skolan som vi pratade om, där vi gick in och satte upp fläktar och dörrar och så vidare, mina första 3 månader i landet, där blev det faktiskt så att allt som min kunskap byggde som landet, och jag lärde mig se allt på politisk och på gräsnotnivå, så såg jag att det här kan vi inte fortsätta, tyvärr. Så vi har också, men det känner jag, och det var just extremt svårt då. Extremt svårt då.
För det är ju barn som är där som behöver hjälp.
Det är barn som är där och man känner sig, jag känner mig så otillräcklig och sådär. Men det är liksom en grej man måste jobba med hela tiden.
Men det som är också så här, när det är ju också en del i att driva en sån här välgörenhetsorganisation och stiftelse som du gör, att ta de här besluten. Och se vad hjälper vi bäst där det också blir hållbart under en längre tid. Det måste ju vara en tråd. Och jag vet också att du har ju många olika sponsorer, med bland annat Henke Lundqvist Foundation, som när vi var där hade skickat över massa skolmaterial och sportprylar och sådär. Och sen också har han varit med och byggt en skolgård.
Eller det stämmer.
Jag tänkte att också under veckan nu när podden ligger ute ska jag lägga ut lite bilder på Instagram ifrån de här olika skolorna och berätta om de projekten.
Vad roligt.
Jag skulle få några bilder av dig också, på bland annat då hur skolan såg ut hos Joanny innan och sen hur den sett ut efter, så att man också får en bild av det som du har gjort. Men vad betyder de här liksom, att få in de här sponsorerna? Det måste ju också vara inte bara det att du jobbar extremt mycket med skolorna och det på plats, utan du också jobbar för att få in pengar. Alltså hur hinner du med?
Ja, det har varit extremt mycket jobb. Det var mycket mer än vad jag hade tänkt i början. Det var ju en period när jag levde där och jag var liksom ute på skolorna och var den som var på plats. Men samtidigt så byggde jag också organisationen i Sverige och kommunicerade med, gjorde liksom det mesta. Sen har jag alltid haft en aktiv, fantastisk styrelse. Och med tiden, och det jag har gjort, det är att jag har från början kommunicerat via sociala medier väldigt transparent och bara berättat. Och jag tror en framgångsfaktor för mig som har funkat i det här, det är att folk har hela tiden kunnat följa pengarna. Jag såg det som en nödvändighet eftersom jag kom med full insikt om att jag kom från en helt annan bransch. Jag var en journalist som levde i New York och fick för mig att göra välgörenhetsarbete. Och liksom, vad kan inte gå fel? Den listan är så lång. Så att jag ville verkligen vara transparent och ha kommunicerat tydligt liksom, med det. Tagit med människor dit, tagit dit företag, visat dem om det här. Liksom, ni gav oss den här summan och här har de pengarna gått in. Så här många barn har ni hjälpt hittills och så här liksom kommer fortsätta.
Och hur många år har du hållit på nu?
Ja, 2013 satte vi upp stiftelsen. Så det börjar bli några år.
Så det börjar bli några år. Men vad är ni någonstans nu i projekten?
Idag har vi, måste jag räkna, vi har byggt 3 skolor från grunden. En fjärde skola har vi inte byggt från grunden, men vi har byggt en lekplats, ett minibibliotek, ett klassrum, datorsal. Vi har liksom hjälpt dem mycket på vägen.
Ja, för det som är spännande, för det var väl den skolan som vi var på när vi byggde, där Lundqvist Foundation hade gjort skolgården.
Exakt.
För där var det så också, så man såg ju verkligen att det fanns ju att det är bit för bit som man får ordna upp. För vi var ju ute på den där skolgården som var fantastiskt fin, och så gick man in i ett klassrum och ser det liksom, bänkarna står liksom huller om buller, att man kan liksom inte göra allting på en gång, utan man får liksom, allting har sin process.
Ja, så är det. Och där vi har kommit till nu, det är ändå liksom sluttampen i vår långa lista, att den skolan ska orkansäkras. Så det har vi visionen att kunna göra nästa år.
Mm. Så då är den, och då fyller också i de här olika liksom kriterierna för att skolan ska vara så här, det här är enligt det ska vara för att de ska kunna få bidrag. Men sen säger du också att det är inte säkert att de får det.
Nej, det är ingen garanti. Det är det inte. Men då har vi uppfyllt och gjort allt som vi har kunnat göra.
Men vad är det som gör att det inte blir så? Alltså man tänker att om det finns skolor som fyller alla de här kriterierna och ändå så kanske de inte får bidrag.
Ja, då, det är ju landet i sig. Det är ett utvecklingsland med stora liksom, problem och med allt från korruption till liksom, vem som styr landet. Så därför är det liksom inte säkert. Man vet inte.
Så därför kommer också ert arbete att fortsätta där framöver. Nu har ni inte kunnat vara där på ett par år med tanke på pandemin. Nej. Och så. Hur har det varit att följa det på avstånd?
Jag skulle säga att jag är så stolt och tacksam att det har gått så bra faktiskt. Och det finns ju bara en anledning till det, och det är att vi slutade faktiskt med att vi bodde i landet i 3 år. Så anledningen till att det har fungerat ändå bra, det är just de 3 åren. Jag känner de här människorna som driver skolorna. De vet hur vi funkar. De vet vilka krav vi ställer tillbaka. För vi ställer verkligen krav tillbaka på hur snabbt saker ska levereras. Äkta, som man säger, kvitton. För det finns olika typer av kvitton i Dominikanska republiken. Bilder, videofilmer, uppföljningar. Varje liksom, öre redovisas till oss faktiskt. Och vi har byggt upp ett sätt att arbeta mellan oss som har liksom också fungerat väldigt bra. Så vi har ju gjort mer under de här 2 åren än vad jag, nästan vad jag någonsin kan erinra mig. Vi hade haft 2 byggen igång parallellt exempelvis utan att jag varit där. Det har inte hänt. Men
är inte det också ett kvitto på att se att man har byggt upp en fin relation och att det blir också en trygghet i. Ja. De litar på dig och de vet också att du ställer de kraven. Så att ni har byggt upp den här tillit i relationen.
Mm. Ja, och vi har ju tydliga avtal och överenskommelser också som hela tiden följs upp. Och det är fortfarande så att faktiskt att vi skickar del, som nu ska bygga tak, så skickar inte hela summan, skickar en del av summan. Och sen så kräver jag redovisning.
Det är så?
Ja, eftersom vi inte har anställda på plats, utan vi jobbar direkt med skolorna, så har vi valt att göra så för donatorernas skull.
Så då, och det blir ju också så här, det blir donatorerna du tänker på och det blir att de gör det på rätt sätt. Men har du också sett vad de själva har utvecklat sig i, den möjligheten är att de själva får vara att ta ansvar, att de får vara med och hjälpa till att bygga det här, att det betyder också mycket för dem på det sättet.
Mm. Det, alltså Kristin, det har ju varit en av de här otroligt fantastiska sakerna att få lov att vara med om, att komma dit och träffa de här kvinnorna som alla har tuffa liv men ändå har valt att liksom hjälpa barnen i sina samhällen, och att få stärka upp dem så att de kan hjälpa med raka ryggar och stå liksom med fötterna stadiga och få liksom verktygen. Det är en sån här, alltså det är sån värme i kroppen och i själen. För det är verkligen, för nu har jag ju vandrat liksom sida vid sida med samma kvinnor egentligen sedan 2013-14 kan jag säga. Det har varit fantastiskt.
Och sen tycker jag också var fint när ni var där, för då vet jag att Joanny kunde ju också tala om när hon visste till exempel att det var någon familj som hade det extra tufft vid sidan av. Då vet jag, det var en familj framförallt som jag träffade med 3 barn. Jag tror att det var väl så att pappan hade mördat mamman, va?
Ja, det stämmer.
Och de bodde hos sin mormor och morfar. Och då var det också så att där hjälpte du till lite grann med mat, men du hade också så att där portionerade du ut det. Och du tittade hela tiden på vilka behov de hade innan du stöttade dem lite extra. Mm. Ja, det var en väldigt speciell situation när vi var där. För morfar där som var helt fantastisk. Han låg ju då bakom ett skynke och kved. Och sen fick han åka in på sjukhus och gick bort då i samma veva. Och nu är det här till exempel vad som kan ske i de här familjerna är då att nu har ju de här barnen splittrats.
Ja, mormor orkade inte. Efter 2 år så klarade hon inte tyvärr mer. Men vi vet att 2 av barnen har det bra i alla fall och går i skola. Och jag fick senast för 2 veckor sedan ett mejl från äldsta flickan som är 14 nu. Hon heter Stephanie. Hon hittade mig på Facebook och skrev och berättade att hon tänkte på. Ja, vid ett tillfälle en cirkusakrobat som reste runt i krigszonen. Hon kom också till den skolan. Och då berättade Stephanie om det och minnena. Det var så fint att hon hade letat upp mig på Facebook. Jag var så otroligt rörd.
Hon ville ha bilder också.
Hon ville ha bilder.
Det är så härligt också att få mötas igen egentligen. Och det är också det som är fint. Att de kan också hitta dig. Liksom, och att du också får se hur det går för dem framöver. Men då är det, projekterna fortsätter och du jobbar vidare med sponsorerna. Men idag lever du lite annat liv än, för ni flyttade hem till Stockholm sen och nu bor du i Skåne. Du driver skogsbruk.
Ja, nu har jag flyttat sedan 1,5 år tillbaka till för att ta över gården där jag växte upp. Som heter Porrösta, ligger norr om Österlen. Så nu bedriver vi arbete med skogsbruk och vi gör ekologisk grönsaksodling, samarbete med en extern partner och jakt. Så det är ett annat liv.
Jag tycker det är så underbart med det, som att titta tillbaka de här åren från liksom New York och intervjua de största filmskådespelarna till ute på fältet på Dominikanska. Sen nu är det här och det är vid skogsbruk. Det är helt fantastiskt. Men arbetet med Together for Better, det fortsätter?
Det kommer fortsätta. Ja. Så länge vi får stöd så kommer det fortsätta.
Mm. Och vill ni veta mer, ni som lyssnar om Together for Better, så kan ni gå in på deras hemsida som är togetherforbetter.se. Och så finns det också Instagram. Så man kan gå in och titta och där finns det massor med härliga bilder och berättelser. Och där finns det också bilder på Joanne. Jag ska också lägga upp bild på henne. Fantastiska kvinna. Om man tittar på vad du är nyfiken på.
Ja, men jag har ju fått en nyupptäckt intresse för mat sen vi flyttade till landet. Och mat som är bra för kroppen. Och jag älskar det faktum att vi har ekologiska grönsaker här på 300 hektar fält utanför vårt hus. Så det har liksom paleo, kost och AIP och nyttiga grönsaker. Och det har verkligen blivit ett intresse.
Inte bara för att du odlar, utan det är för att du också, din kropp behöver
det. Ja, det är så att jag lever med en autoimmun sjukdom, sköldkörtelproblem som heter, jag börjar med hypertyreos och så opererar bort den och så har jag då hypotyreos nu. Så det har gett mig ganska mycket problem upp och ner under perioder och jag märker att min kropp mår så bra om jag anpassar kosten och äter mycket grönt.
Och jag tycker det var så fint också när vi var ute och gick igår, för det visade runt mig lite grann här utanför och då gick vi förbi ett av de här grönsaksfälten då som är ekologiska. Och att du berättade hur man kan se på djurlivet, att det ni odlar inte längre är dåligt.
Eller traditionellt jordbruk, man tar ju bort mycket slutmedlen och ställer dem till ekologiskt. Och det är en sån här grej som vi har märkt, att fåglarna har verkligen kommit tillbaka. Det har blivit så rikt fågelliv under perioder. Sitter och äter på fälten och sådär. Mm. Och det säger mig, i alla fall mig någonting om att det är bra.
En sån otroligt tydlig indikation på vad det är som är sunt och inte när naturen själv säger, visar det.
Mm.
Det är fantastiskt det jobbet du gör. Och du inspirerar så mycket i din historia. Även om inte människor kanske kan starta liksom en välgörenhetsorganisation, så kan man ändå veta att liksom, just som du sa, jag tycker det är så fint det här med droppe i havet. Att en droppe kan faktiskt vara ett hav för någon annan.
Mm.
Så den inspirationen är så viktig, och tack snälla för att du delar med dig av det, och tack för att jag har fått vara med dig där borta. Det har varit helt fantastiskt att se att det verkligen gör så mycket, sån otrolig skillnad för så många barn och kvinnor som får bli, att just det älskar jag med att hur de får känna att de kan hantera och lära sig ta hand om sitt eget liv, hur det stärker dem.
Ja.
Men också en sak som är så fint att se här, det är ju Molly som var med under den här tiden och har varit med dig på skolorna.
Mm.
Mm. Vad betydde det för dig när du hade med henne dit?
Det betydde otroligt mycket, för det var en enorm drivkraft för mig att ha sin egen dotter med sig på de här skolorna och se henne leka med barnen. Se henne sitta i skolbänkarna. Det har varit otroligt starkt, och det har hjälpt mig väldigt mycket. För jag har alltid tänkt att det kunde ha varit henne.
Barn är barn.
Förlåt?
Ja, barn är barn.
Barn är barn, ja.
Och de föds på olika delar av, med olika förutsättningar. Och också kan jag tänka mig att hon har ju fått med sig en väldigt fin erfarenhet som har fått tagit del av allt det där.
Hon är god vän idag med den här Emmy som hittades på fältet, och så de har kontakt på FaceTime.
Ja, vad fint.
Ja, det är fint.
Vad
det är fint.
Ja, nu ska vi avsluta nu med en låt som du har som du vaknar till, höll jag på att säga.
Varje morgon, hela hösten, vaknar till den här låten.
Det är ett tips till oss alla andra, för då blir man ju glad när man hör den här.
Mm.
Tack snälla Ebba.
Tack snälla Kristin.
Nästa vecka ska vi prata om psykisk ohälsa, och då fokus på de unga. Jag har bjudit in psykologen och psykoterapeuten David Vaskori för att få hjälp med att kunna se de första tecknen på att en ungdom mår dåligt. Vad kan vi göra för att hjälpa, och vad finns det för olika situationer de hamnar i som skapar den här psykiska ohälsan, och vilka är konsekvenserna? Missa inte nästa veckas avsnitt.